Ja, det är Dan Lindholm som talar och det blir bland annat om Balders död. Och det är idag den 1 februari.
Ärade nutidsmänniske, barn av stålet och betongen, betongen på hjärtat. Vad ska vi egentligen med dessa gamla myter? Har de någon riktig mening? Kan de betyda något för oss? Har vi inte nått med de problemer som vi ser runt om oss till alla sidor? Oljesöl i Nordsjön och klöv sig i hodet efter att det Volvo-avtalen brast och så vidare. Har vi inte nog med det? Och la det då med en gång vara sagt. Vi har inte den ringaste bruk för någon som helst myter eller mytiska bilder. Hvis vi ikke kan løfte dem opp på et nivå som tilsvarer et nutidsmenneskes tankekraft, bevissthet, som vi pleier å si dette. Det er sånt et antroposofisk yndlingsord, bevissthet. Nå kan en jo si om denne vår tankekraft, at den er fjettret, den er så å si, om ikke lammet, så er den i alle fall fjettret, bundet til det vi kaller materialismen. Og det verste ved materialismen er jo at den egentlig på sett og vis er riktig ut fra sine synspunkter, eller sitt synspunkt. Det er til og med riktig at hvis du strør på kunstgjødning, så får du den og den økning i avlingen, og så mange flere kroner i lommen. Det lar seg ikke nekte det. Altså ut fra sitt synspunkt, det er nesten det verste på en måte ved materialismen. Men den må være så riktig den være vil. Den har jo gjort mennesket blind, fullstendig blind for sitt indre. Vi vet, tror vi da i alle fall, en del om den ytre naturen som vi jakter med våre sanser. Og vi vet så å si ingenting ut fra denne synsretning, ut fra den tankegang som, ja, om jeg skal bruke ordet materialismen eller si, den moderne naturvitenskap har opparbeidet. Vi kan ikke si stort mer om oss selv enn at vi er en biologisk episode blant andre biologiske episoder. Men når vi ser inn i oss selv, så stiger allikevel opp av dette mørket de grunnleggende spørsmål. Ja, hvem er vi? Hvor kommer vi fra? Og hvor går vi hen? Og allerede ved at disse spørsmål reises, går vi jo ut over den definisjon, kunne jeg si, biologisk episode. Det går ut over det. Men ännu står vi rådlösa, och vi är inte riktigt i stand till att lysa upp utan vidare med så kallad egen kraft i det mörke som vårt inre är blitt. De tre spörsmålen vi hänvisar oss till att mänskligheten och vi med den är väsen i tiden. Vi lever i tidens ström och är inlejret, inbäddat i denna process, det som beveger sig från något som var till något som är till något som ska bli. Urd, värdandi och skuld, som det kanske minns att jag skrev upp på tavlen, jag tror det var sist, eller det var första kvällen. Men allikevel, vi stirrar in i detta mörke. Hvordan kan det upplyses? Då kan vi lära meget av det nya testamentet, hvor vi stadig får se, får høre at Kristus belærer menneskene. Ja, for allerede på hans tid var menneskeheten, den siviliserte del av den, og fremfor alt jødefolket, som i bevissthetsutvikling så å si gikk i spissen på mange vis. De var kommet inn i dette mørke med hensyn til menneskets eget vesen. Og så lærer vi at Kristus bruker lignelser, alltid lignelser, bilder. Bare sine aller nærmeste kan han undervise uten bruk av bilder. Sine aller nærmeste disipler. Så kan vi tenke litt over hvilken funksjon disse bilder i evangeliet har, lignelsene. Om den fortapte sønn, om den rike yngling, om de gode og dårlige jomfruer, og så videre og så videre. Og vi vil se at de egentlig reflekterer, for dette indre kan ikke opplyses sånn uten videre, men gjennom bildene reflekteres noe som ligger der dypt nede. Det reflekteres av disse bilder, og i evangeliet er det slik at de alltid rettes mot et bestemt punkt, nemlig samvittighetspunkt i mennesket. Alle lignelser på en måte fokuseres om dette punkt. Man kunne si det innerste lille rom i templet, der hvor paktens ark ble oppbevaret, for å bruke det bildet. Mennesket selv er et slikt tempel, som de vil huske. Tar vi nu de bilder som vi har fra den mytiske verden, så har de en lignende funktion, kan få det. Og det var det jeg ville ha sagt, at bare i samme grad som de kan få denne funktion, at de reflekterer og slik indirekte opplyser noe, bare i den grad i det kan ha de noen mening og noen betydning. Det er altså ikke noe livhaberi, eller fordi at det tilfeldigvis kan være litt for frisken å høre om Tors kamp med jåpnerne og mer annet. Det er ikke derfor, men det er fordi de kan hjelpe oss til å finne noe i menneskeheten som er sunket ned djupt, djupt under det som vi med vår vanliga bevissthet, med vårt vanliga medvetande tränger fram till. Men det är en stor skillnad på de mytiska bilder och lignelserna i evangeliet. För de mytiska bilder, de fokuseras icke om detta punkt, samvittighetspunkter som jag kallade det. De egentligen breder sig ut i tiden, lik att man där föres in genom dessa bilder som reflekterar på något hela tidens ström och de väsner, förutgående väsner som har arbetat och arbetar i den okända del av människan. Till att få dessa mytiska bilder löftet upp på ny slik att de kan belysa oss. Det är den uppgave vi antroposofiskt ställer oss när det gäller mytiska bilder som de nordiska. Det är den funktion de då kan få om vi lyckas nå det. Och detsamma naturligtvis om mytiska bilder från andra folkslag, från andra delar av världen. Och därmed vill vi då knyta till, med denna lilla inledning, vill jag knyta till det där hvor vi slapp sist, så omtrent. Det vill säga, vi ska ta upp en helt central myte, en berättning från den nordiska mytologin, den som kallas Balders död. Balders död. Och som står alltså verkligen på skille, den damlade ett visst skille i hela det, och en kulmination kunde man säga, i hela den nordiska mytologin. I sina grundträck vill de allra flesta av dem huska den och känna den. Men jag vill allikevel gjenkalle i erindringen hovedtrekkene. Balder är Odins sønn med Frigga. Han har ikke på samme måte som Thor og Vidar og andre av de mektige guder. Han har ikke som disse en mor av gudomlig opprindelse. Thor nämns ju att han är Jord, jordens sønn. Balder är av ren gudomlig opprindelse. Han blev särskilt feiret midsommers i Norden. Och den bålbränning som man har i midsommarnatten och som är knyttet till Johannes Döperen, nu Sankt Hans eller Jonsok, den är mycket äldre. Den går tillbaka i hedensk tid. Då hade man runt om i Norden denna bålfest i midsommarnatten, och många riter går tillbaka till det. Hur man sprang genom illen, tog tegn och mer sådant. Det hänger ju då samman med att hela mänskets, nu må jag igen bruka detta utslitt ordet bevissthet, medvetande, mänskets bevissthet var helt annorledes samstämt med årstiderna. Mitt vinters bevisstheten. Och man satt alltså inne och naturen där ute gick över till att mista alla farger Ett svart, vitt landskap, vitt och svart. Och sansne fick lite av naturen. Då hade man detta att man hämtat upp av erindringen. Det som en gång hade varit, eller som man hade upplevt ute på vikingetåg och mer sådant som jag nämnde för det. Då stiger, låt oss säga, drömkvedet upp i de helge 12-13 nätter, inte sant? Då stiger detta upp som inre bilder i drömkvedet, i den som de flesta vill huska. Midsommar upplevelsen var fullständigt annat. Man kan tänka ännu på den stämning som är i en slöret sommarnatt, inte sant? Då naturen på en måte är tillslöret och på en nettopp därför blir genomsiktig för, ska vi säga, en drömartet upplevelse av det som virker och väver och är lever som väsner i allt som omger en i detta märkliga sommarnattslyse, denna Nordens sommarnatt. Alltså inte skarpt konturerat, men lite grann slöret, denna dröm i midsommarnatten. En naturdröm. Och den gudom som på en måte bringer människorna disse midsommersupplevelser, det var Balder. Och då blir han fejret. Då har han sina drömmer, och Balders drömmer och människornas drömmer, de är egentligen det samma. De flyter in i varandra. Han inspirerar dem. Då väckes alltså denna art av, om vi kan kalla det, ett gammalt, nu nedsunket klarsyn fram av själva årsrytmen i Nordens människor. Och nu skildras då Balder som den skönaste och den bästa av andra guder. När han dömer så är hans dom så rättfärdig att den icke kan påankes av någon. Den står helt och fullt för alla som fullkommen, så att ingen föler sig kränket av hans domer. Men nu sker det. Nu sker det att Balders drömmer begynner att mörkna. De blir tättare. De pekar fram på en förmörkelse. Ett av den förmörkelse som vi talade till dem från juni. Och gudarna förskräckes, samlar sig till rådslagning under Yggdrasils ask vid Ulvsbrunn, talar samman om vad detta kan ha på sig att Balders drömmer blir mörke och därmed också mänsklighetens midsommarupplevelse icke längre bär till mänskligheten det som ska komma till dem. Denna förbindelse, detta samvär med de högre makter som Balder förmedlar. Efter denna rådslagning så begir Odin, Valfader, själv sig ut på en lång färd för att väcka till livet den äldste av alla vönder. Med sina sanger, han rider förbi helporten, den västra, den port den västra port till Hels rike, dödsriket som samtidigt är den andliga världen, det är där vår döde själ får igenom den västra port. Kom garm, gör föran gnipa hellren, alltså denne helhund gör med blodig bryst, han rider förbi till den östra ingången. Därmed antydes en annan väg till den oversansliga världen, vi kunde kanske se invigelsesvägen. Och så väcker han med sina sanger, med sina kvar, med sitt ord, den är för längst hemsunkne völve, vala, eller vad man nu säger på svensk, till livet. Och hon säger, efter han dyner denne utroliga, patetiska dialog mellan Odin, som kallar sig Vegtamp, alltid ett tecknamn, det är hans nya namn, den som är känd på vägene, och völven. Vem är du, man, för mig icke känd, som våldet mig har, vägen så tom? Jag var snedd med snö och slått med regn, och av duggfall drevet, död var jag länge. Och så säger han att hon må nu fortälle, för vem är bänkene pyntet, för vem är Hels hus, dödsgudinnens hus, nu gjort festlig i stand? Drycken står färdig med skjoldet över, och åsmegir är fulla av längt. Det åsäddes svärt ofta felaktigt att eserna är sorgfulla, men det är deras släktningar, där megir är släktning, alltså esernas släktningar eller fränder, de fryder sig, för de väntar Balder. Han får alltså vite att Balder ska synka, det vill säga ska synka ned under bevissthetstärskeln, bli borta från människorna med vissa drömmar. Och med detta budskap, alltså det är en ganska lång dialog, en märklig dialog, och de prövar varandra, och till slut erkänner völven vem hon har föran sig, vem hon talar med. Och i det hon erkänner han, så slipper hon fri och synker ned i sin sömn, i sin urtid. Och återfullt vem hon är, om hon hänger samman med normerna, liksom är normernas urmoder, eller vilket detta vesen är, som där svinner för Odin i det hon erkänner ham och han erkänner henne. Ett märkligt princip i alla disse kvav, att så länge man är erkänt, så har inte den annan makt och må lyda en, men om man erkänner en annan, så löser sig fra en annan, alltså då befrir sig erkännelsen, alltså befrir menneskene, eller befrir de som bär talesammen. Jeg må kort fortelle litt videre, ganske enkelt og naivt. Da Odin vender tilbake til Valhall, til Åsagaren, har Frigga, hans hustru, hun har tatt ut på en vei og har vandret rundt i verden og har spurt alle som er, dyr, planter, stener, ild, vann, hva det måtte finnes, men hun lover ikke å skade Balder. Og alt som er, sten, jern, tre, ild, vann, lover icke å gjøre Balder ondt. Han var elsket av alle. Og da blir det stor glede i gudenes krets. Og for å feire sin elskede Balder stiller de ham opp midt på volden, og de ærer ham nu ved å kaste sten, ved å skyte piler, ved å bære våpen på ham, og se alt falle maktesløst til jorden for Balders fot. Og de fryder seg og sier, intet skader han, alt har lovet å spare Balder. Men en står avsides og ser dette, og blir fylt av avind, fordi han aldri kan tåle at gudenes glede er hel. Det er Loke, Laufeyssonen. Løvens sønn. Løvensson. Løvens sønn. Man kan vel undres på hvorfor dette tvetydige vesen Loke, som dere alle har hørt om, hvorfor han nu kalles Løvens sønn. Løvensson. Og jeg må si, det var et lite såkalt aha-øyeblikk i mine studier da det gikk opp for meg, som jeg tror hva det dreier seg om. Hva er nu løvøl? Ja, når vi der tar åndsvitenskapen, Steiners åndsvitenskap til hjelp, så lærer vi at jorden har hatt tidligere planetariske tilstander. Også den har på en måte inkarnert og reinkarnert. Og forut for denne mineralske jord som vi har i dag, hvilken planetarisk tilstand som ikke hadde nådd ned til krystallen, hvor alt var en plante. Og alle andre planter var som planter i morplanten. Mange av dere vil huske at Steiner kaller det med en bestemt terminologi den gamle månetilstand. Det var en løvø i kosmos. Og videre så vet vi at det er et vesen fra løvøen som ikke riktig har kunnet følge med i utviklingen, som har bibeholdt det som var rett og riktig, for å bruke trivielle uttrykk, i løvøen, har bibeholdt det, og så kommer med, men nu er situasjonen annen. Og så kan han ikke riktig gjøre seg gjeldende. Og hvordan beskrives det? Hvordan antydes det i den nordiske mytologien? Jo, alle de andre guder, så å si, de legitime, de har sine borger, nemlig sitt virkefelt. Odin har Valhall, Frøya har Folkvang, Balder har breida blikk, Thor har Trudvann, og så videre, og så videre. Alle har sine borger, kun ikke Loke. Og derfor må han liksom være, liste seg inn hos den ene og hos den annen, fremfor alt hos Odin og Thor. Derfor er Odin og Thor, og hva de skal fullføre, de har stadig Loke med seg som farver, i noen grad sätter sitt preg på Odins och Tors gärningar. Alltså det är lite om denne Loke, man kunde säga den nordiska mytologis Lucifer. Lucifer, i en viss förstånd, som till att begynna med i grunden stadig och så bringer utvecklingen framöver, och först efter vart som detta mäktige drama som den nordiska mytologi omspänner denne väldige bue, eftersom det skrider fram blir en fullkommen motståndare och bara en motståndare av gudarnas vilja. Nu stod han avsides och så denne gudarnas lek, att de kastet vapen mot Balder som stod i deras mitte. Och så går han förklätt som en gammal kärring till Frigg, Balders mor, och spör: är det nu säkert att intet kan skada Balder? Ja, säger hon, alle jeg spurte gav sitt löfte, svärget eden. Ja, men är det nu säkert att alla blev spurt? Och så må Frigga bekänna att västen för Valhall växte det en urt som var så spet och så ung att hon syntes det var för hårt och avkräva den en så hård ed. Mistelteinen som växer efter de samme, efter det samme princip som var principen på löpöd, som alltså är i släkt, som på en eller annan måte Loke är förbundet med. Den är liksom parallell i plantevärlden, en slags parallell i plantevärlden till det som Loke är här i gudernes värld. Ja, var inte Loke se. Drar ut, skär denne mistel och lager en pil. Och så kommer han tillbaka. Och nu sker det något. Han får se en av Balders bröder som sitter lite för sig själv, han också, och som icke skjuter eller kastar eller bär vapen på Balder. Och så sniker Loke sig in till: hör du, Hodd, eller Höder, hör du, Hodd, varför är icke du din bror, slik dina andra bröder gör? Vad svarade Hodd? Något ganska märkligt. Du vet, jag är blind och kan icke se han. En gud som är blind överför de andra guder och inte ser dem. Ja, ser vi. Där har vi ett uttryck för att dessa olika guder allesammen samtidigt är en bevissthet. Samtidigt är ett medvetande. Eller en mangel på medvetande. Det kunde jag, alltså hvis vi hade tid till att gå efter, visa här och där att en guddom samtidigt representerar en bestämt egenartig bevissthet. Vilken bevissthet är det som är blind på den gudomliga världen? det er vår bevissthet, vår jordiske bevissthet. Vi kan jo ikke se slik da, disse guddommene. Altså, Hod er blind, og derfor kan han ikke ære Balder. Og så sier Loke, mitt øye, låne din hånd. Han skal sikte, men du skal skyte pilen. Og så går pilen fra strengen gjennom bordet Balder, og han faller. Og gudene er lamslått, kan ikke få et ord frem, kan ikke engang gripe gjerningsmannen. De er dessuten på fredlyst grunn, og en forskrekkelse griper om seg. Dog aller mest Odin selv, som best kunne skjønne hva dette hadde på seg. At Balder, den av gudene, som med sin drøm oversvever, gjennomvever mennesket i midtsommerbevisstheten, og ennå får menneskeheten til å kommunisere, til å leve sammen med de skapende makter i naturen. Og der la vi en liten pause. Altså, vi har her å gjøre med et brodermord. Og det griper selvsagt mytologene fattig, for det er et kjent motiv fra ulike segner myter. Først og fremst er det huske allerede Kain og Av i Gamle Testamentet. Og vi husker fra den egyptiske mytologi Osiris, som blir drept av sin mørke bror Tyfon eller Set. Og vi har også i romernes historie, vet du, tvillingene Romulus og Remus. Romulus som hugger sin tvillingbror ned med disse stolte ord. Han hadde spottet muren som skulle bygges rundt Rom. Romulus hadde fått oppdraget av de høye makter. Og i avindsyke så spotter han ham. Han vil skreve over muren, og Romulus hugger han ned med de ord. Sådan går det enhver som spotter Roms murer. Ja, så sier myterne, vel, det må da være et vandresang. Altså, kanskje et eller annet sted i verden har en slik redselsfull begivenhet funnet sted, og så er det drevet for vind og vær over hav og land, og har kommet i land på den kysten, og så har det tatt farve av det folkeslag, av det folkeslag, og så er det blitt vevet inn i ulike myter og sang. Det som fra vårt synspunkt er viktig, det er mer å forfølge hvor i mennesket skjer denne hendelsen som er karakterisert gjennom brodermordet. Hva tror jeg dere alle sammen vil minnes fra barndommen, eller i alle fall de fleste av dem, hvilket inntrykk det gjorde å høre om Kain og Abel? Du er, altså Herrens røst, hvor er din bror? Og så dette som vrir seg unna, er jeg din brors vokter? Denne Kains stemme som vi alle har hørt, som stiger opp i oss og vrir seg unna. Hvor i mennesket foregår det? Det foregår nettopp samvittighetspunktet. Der hvor mennesket først våkner til sitt jeg i samvittigheten. Og det er jo nettopp jødefolkets store misjon, at de bærer som det første folk dette punkt, samvittighetspunktet, inn i menneskeheten. Og derfor vil også i evangeliene, egentlig for det er det sentrale i den jødiske, oppfatning, derfor vil lignelsene alltid være rettet egentlig mot dette samme punkt i evangeliene. Tenker vi på for eksempel romerne, finnes liksom helt uten de minste skrupler hugger Romulus sin tvillingbror ned, offrer det egne blod, for her skal bygges et samfunn ikke på felles blod, men nettopp på blodblanding, som dere kan lese meget om og høre meget om hvis det var, kunne fått høre meget om hvis det var vårt tema i aften. Men vi ser, det foregår ikke delt i den ytre verden, i den fysiske verden. Mens Osiris og Set og også i den nordiske mytologien foregår ikke som noen fysisk handling slik hos romerne, heller ikke i samvittighetssfæren hos det enkelte menneske. Det foregår i en helt annen region, liksom på et annet sted hvor enda mennesket ikke er kommet til selvbevissthet. Det er Guds skjebne, det er Guds handlinger, høyere makter som skaper denne situasjonen. Og så er da det gått i oppfyllelse, det som drømmen varslet. Og nå må Paulus ned i dødsriket. Det beskrives da i mektige bilder hvordan man legges på båren på sitt skip Ringhorn. Men da gudene skal skyve skipet ut på havet og sette det i brand, så er de ikke i stand til å skyve det fra seg. Og de må tilkalle en jøden kvinne, Hyrokin, den inntørkede, den som er røkt i ilden, Hyrokin. Hun kommer ridende på en varg og har huggormer til tømmer, springer av og skyver skipet med balder, så ilden står under lungene og ut på havet. Da brister Nannas hjerte, hans edle hustrus hjerte, og hun blir da lagt på skipet sammen med Balder. Og guden må se hvordan dette da tennes og synker ned under horisonten, blir borte. Det er noe som skjer i gudenes verden. Men gudenes verden er menneske. Selve menneske er jo deres virkefelt. Det er i menneskeheten. Der har jeg altså at disse bilder reflekterer hvordan det gamle klarsyn som menneskene ennå hadde i en livstilstand hvor det ikke var kommet til egen opplevelse, til egen tilvære, men mer fløt sammen med alltilværet i sin livsopplevelse. Nå trekker hele denne guddommelige verden seg ut av synsfeltet. det är en del av det som man kunde kalla syndefallet i den nordiska mytologin, där gudarna och Loke, och där det som sker den emellan, som fratar människan den evne att kunna skue in genom sommarnattens slör, som det sista, skue in i det område hvor makten virker skapende, levende, værende. Men gudene, og fremfor alt Frigga, grunner på om ikke Balder kan kjøpes fri, og sender en av sine sønner, Hermod, som får låne sleipnir, gudenes hest. Han skal ride ned i gudsriket, med omkrans, i dødsriket, i Helheim, og spørre Hel om hun ikke kan gi Balder tilbake, og hva han da krever. Og dette ritt skildres. Han kommer over Jallarbroen. Der sitter en og vokter og spør hvem denne mann er. Det dundret mer i broen enn da 5 fylkinger med døde gikk over den av denne ene. Han var jo heller ikke død, Hermod. Og så er det Helgrinnen. Da må han stige av Sleipnir og spenne saljorden fastere. Og så springer han over. Og så kommer han da på gudes vis ned i Hel. Der ser Hels hus. Der ser han Balder sitte i høysete æret. Og så taler han med Hel. Og hun sier, ja, hvis alt som finnes, alle varelser, alle vesener, kan felle tårer for Balders død, da kan han vende tilbake. Og med dette bud vender han tilbake til gudenes hjem, til Åsgard. Og så blir det da å spørre om i hele verden, hvem vil felle tårer. I og med nu ska vi da først gripe den som er skyldig dette, Loke. Og det er en lang historie om hvordan Loke blir bundet, men Loke har jo allerede avfødt 3 uhyrer, som vi vil minnes. Han fant Gullveigs halvforbrente hjerte i asken. Du husker Gullveig som ble brent på bål 3 ganger. Gullveig som oppstår hver morgen, og som brennes under dagsbevisstheten, går til grunne, og så i løpet av natten må gjenfødes av vanerne. Han finner der de som resistent er noe som ikke helt kunne forvandles. Det slukker han Gullveigs hjerte. Og så blir han svanger og føder Midgardsormen, eller Jørmunga, som den også kalles, som slynges ut i havet, hvor den vokser og vokser, egoismens imaginasjon. Dette er vesen som biter seg selv i haven, og som tog for å gjøre meg. Denne første elementære jeg-kraft som vokser frem av blodsbevisstheten, av slektsbevisstheten, slik at man jo i alle islandske sager har, at den som det handles om, individualiteten, går frem av en slekt, og har da individualisert i sin skepnad det som är denne släkts egenskaper och bringer den till kulmination och hans livskulmination är ju alltid i de isländska sagor. Hvordan har han mött den siste övervindelige fiende? Hvordan falt Gunnar Gormstunge? Hvordan falt Sigmund Brestesson? Hvordan falt? Det er kulminasjonen. Kamp, seier. Mye og nye. Til høydepunktet. Det er hvordan møtte han denne siste uovervinnelige. Hvordan falt han? Det er det store bildet. Og det går igjen i alle sager. Han bare minner om ett bilde. Det var efter slaget på Stiklestad. En av kong Olavs menn var en islending, Tormod Kolbrunarskall. Han stod der inne i en hytte hvor de sårede ble leget. Det var en kjæring der hun ga dem en løkgrøt å spise, for så kunne hun av lukten i sårene inneholde kjennom det var hull inn i tarmene. Så ville hun også gi ham den, men han hadde ikke grøtsopp, sa han. Men han var så bleik, vi er så bleik, maver. Så dro han en pil ut av hjertet, eller hjerteroten. Den hadde hvite treller på. Kongen har født oss godt. Jeg er fet om hjerterøttene. Og så falt han. Kongen har født oss godt. Jeg er fet om hjerterøttene. Det var manns måte å falle på. Ja. Vi har altså individualiteten som slik kommer frem i de islandske sagene. Og denne fødsel, man kan si Thor, står i grunn fadder. Thor står fadder til denne fødsel. Sif, hans hustru, er den som vokter over det hellige blod som flyter fra generasjon til generasjon. Og denne fadder, eller denne Gud, som altså bringer mennesket dette første elementære, sterke jeg-kraft, denne jeg-kraft, han har alltid som motstander egoismens vesen, altså Midgardsormen. Gang på gang konfronteres han med Midgardsormen, men trekker det korteste strået. Og det er jo igjen noe som får mytologer til å riste på hodet. Altså, relative guder. Det er jo umulig, for vår tanke er Gud. Det er absolutt all makt, all vidende, all mektig, all stor, ikke sant? Og her, at folk har kunnet holde seg til relative guder. Og så sier de det der må komme av at de allerede hadde begynt å tvile på sine guder og tog de virke alvorlig og så. Og så må man altså finne på et eller annet og forklare dette for vanlig bevisst, unnskyld, for vanlig tenkemåte, ufattelige, at man skulle ha med relative guder å gjøre. Men det er da hele linjen i den nordiske mytologien. Som også i andre mytologier. Men Loke hadde også en gang slukt hjertet. Og da kom Fenris, ulven, vargen. Den som da har som næring alt usant. Og nå knytter jeg til det jeg fortalte sist om språket om kvasi och kvasis blod och suttungs mjöd om det minns. För denne vargen, den lot ju då till att börja med gudene löpa omkring, för den såg så liten och så kraftlös ut, men den växte fort. Den växte fort. För allt som var usant, det blev vargens näring, det blev en smak. Och selv om det inte var subjektivt löjet, så miste jo etterhvert ordene dette at de er adekvate med virkeligheten, med den virkelighet, med de runer som Odin ropende hadde grepet og fylt med erindringens kraft og skapt til menneskeord. Og så har vi da en beretning om hvordan vargen måtte brinnbått skulle bindes. Og det gjorde flere forsøk, og han slet alle lenker, inntil de kom med gleipnir, som var smidd av vindenes skjegg, kattens fottrinn, fuglenes spytt, fiskenes pust, fjellenes røtter og bjørnens sener, og som var så glatt. Og da var det jo at han nok ble mistenkt som han sa, «Øss, når en av gudene legger sin høyre hånd i mitt gap, skal vi prøve det der.» Og det var Tyr som da til slutt la håndet i gapet. Videre ble da Fenris bundet og lenket i Amsvartnes hav. Sverd ble satt i den skarp, og det fløt altså skyttet ut som en siklet som en stor elv i underverden. Altså, jeg kan ikke her skildre og forklare alt dette så veldig, men man merker altså denne tendens kan til en viss tid holdes inne, demmes opp for at alt blir usant. Men det kommer en dag da alle bånd brister, og da alle makter løsner, og det er Ragnarok. Ragnarok, det betyr gudenes forsvinnen. Rock, røkkel, det er det samme som vi har i røk, altså de blir borte i tåken, og som altså tyskene så glimrende har oversatt med gøtter, demmer om de blir borte. Det bryter jo da inn, som vi forstår, med Balders død. Mer og mer griper det om seg som en utvikling i menneskebevisstheten, og til slutt verdenskatastrofen. At det også griper inn i den yttre natur, og i voldsomme, rystende bilder skildres det hvordan trærne mister sitt hold i jorden, hvordan sønnene reiser seg mot sine fedre, døtrene spotter sine mødre, økstid, ulvtid. Og da alt liksom gjør opprør. Da løsner også Fenris ulven fra de bånd som hittil har holdt ham, og kommer imot den som har gitt menneskene ordet, språket, og sluker denne guddom, Odin. Han slukes, for det er liksom hans ansvar. Det er hans ansvar at mennesket har fått språket, ordet, og det blir hans skjebne i det dette er blitt til løgn og hyl og radioskrik og jeg vet ikke hva og slike ting, så går han under i den fase, Da er det at vi i den nordiske mytologien får höra om vidar. Jag har hört något, han har varit nämnt för. Hans mor är en jordendatter. Och där har vi igen detta här, att av det jordiska, av det vi har, det är ju åpnades verden med det rent jordiska, växer något upp som befruktas av gudarna och som därigenom blir till nya gudomskrafter. Han är alltså så att säga, han har en mänsklig jordisk komponent, kan vi säga, en fysisk, och han har den gudomliga far Odin. Den är vidare. Jag kunde tala att skilja om det. Det som är nu särskilt viktigt att beakta, det är att han kallas den tause Gud. Han har icke talt. Han har icke skramlat och snackat. Och icke varit med på alla dessa skrönorna som har berättat sig om i världen. Han är den tause som har hållit sig tillbaka. Och han har tjent de andra guder. Han har sittet nederst vid bordet. Och när de hade sina gilde har han skänkt i till dem. Men han har tiget. Nu är hans time kommit. Han är det som går mot löjndyret. Fenris. Den, det betyder egentligen en sump eller en grund som inte bärer. Alltså, imagination för det lönaktiga. Alltså, sanningen bärer. Men löjnen, då plumpar du igenom. Han kan nu gå emot. Men så har vi en virkelig, om jag får lov att bruka ett subjektivt uttryck, ett härligt, ett strålande bild. Han sätter sin fot i ulvens gap. Men vad har han på foten? Vilken sko? Han har en sko som är laget av allt det lär som inte blev brukt upp av skomakerna. Det de skara föran vid tå och bak vid hel. Det skulle han icke kasta bort till fånyttes, för av det överskuddet, vilket brukes upp i livets trivialitet så att säga, av detta överskudd som mänskligheten kan frembringa, kan den sko bli till som Vidar har på foten när han sätter den i ulvens skap och besegrar den med sitt svärd. Han är alltså en av de guder som överlever Ragnarok, undergången som besegrar löjndyret. Thor och Midgardsormen tillintetgör varandra jämsidigt. Och alla dessa Ragnaroksbilder ska jag inte mer utmana för dem. Men det är ett bilde som völven ser. Och det är då en ny jord stiger fram. Och då ser man att i Yggdrasils ask var skjult två väsner, liv och livtrasig. Vi har liksom varit inbyggt i säljen på detta trä. Och de danner spigen till en ny mänskligheten, till mänsklighetens förnyelse ut av Yggdrasil. Det är jag bär det trä. Ygg, ick, ek, jag, ich, Drasil, det som bär. Alltså i detta trä, i Hodmimirs holts, Alltså Hodnimirs tre V. En omskrivning på livsträd. Där skyldes liv och livsbärren livansikt. Det ser hon. Och så ser hon. Vem stiger på domstolen? Viss namn hon icke tör nämne. Som ger världen en ny lov och en ny mening. Och där i nya imaginationer ser hon örnen flyg in över den nya jord som hever sig efter denna världens katastrofer. Det är så att din bara själv må läsa och lever dig in i de bilderna där. Ta vi så av vänner blicken mot den tid som kallas vikingetiden. Så hör vi stadig att vikingarna blir spurt. Vad tror du det på? Svarar de. Jo, det kommer ofta nästan som en formular. Vi tror icke mer på Thor och Odin, de gamla gudar alltså, men på vår egen makt och styrke och vårt gode svärd. Något sådant. Alltså, de tror på den kraft de upplever i sig själv och på det de upplever när svärd klinger mot svärd. Det är liksom själve det innerste mot. Den innerste jag-kraft måste stå sin pröve man mot man. Och som för oss naturligtvis har läst på färdig bufukt, men la det vara. Det var livets egentliga kulmination. Men de tror inte på Thor och Odin. Alltså, det som en gång var väldigt mytiska bilder, imaginationer, det försvinner för den bevissthet där. Och så får människan sitt jag, sitt jag. Då kan de inte längre följa gudarna. De må följa sitt jag. Gudarna må så sig trä tillbaka. Gå ner under bevissthetshärskan. Det ville ju vara meningslöst om människan fick ett jag som ska bli ett fritt och som det ska nu hålla sig till och som det är. Då må det föra sitt liv utifrån denna kraft. Vi tror på vår egen kraft. Mått och megen, alltså målet, eller man vill för en egen kraft. Och så är då alla guder egentligen blivit bort. Då har vi i grunden en väldig saga. Och det är Sigurd Fafnesbanes saga. Vår hela mytologin är förvandlats till människoskepne. Men en människoskepne lika tragisk och förfärlig. Vår de gamla principer, för exempel blodhevnens princip, som var högsta moraliska bud. Var du blivit kränket i din släkt, så måtte du bringa världens rättfärdigheten i likväg. Det är liksom att ta ut tillsvarande från den släkt. Alltså blod mot blod. Ja, det är inte så mycket individualiteten. Det var så lite förbundet. Hevnen, som vi kallar det, som för oss naturligtvis är moralsk, fryktlig, var högsta moralske bud. Det förer sig nu ad absurdum i Sigurd Fafnesbanes sak. Det förer sig sig helt absurdum, och det finns inte en historie, en berättning som ännu mer meningsløst en Siegfried-saga, henholdsvis Sigurd Falkensbane. Det ender med et skrik, nesten kunne jeg si, om at nu må menneskeheten få noe nytt. Et skrik, et rop etter kristendommen. Og derfor ser vi, det er jo interessant å tenke på de gamle stavkirkene stadig utenpå ornamentet, for det første av Ormegården, som mennesker må igjennom, også bilder fra Sigurd Fagnesbane. Altså en påminning om dette som har følt seg selv ad absurdum i Sigurds saga, og så går man inn i det nye Guds hus. Det er det ene. Bare antyder noe her. Det er veldige motiver som man aldri skulle utføre mer, om så skulle være. Men det er ikke nødvendig i denne sammenheng. Så det annet. Efter at mennesket nu, så å si, er blitt seg selv innenfor denne, skal vi si, jordiske bevissthet, hvor det ser hen til samvittighetspunktet, samvittighetspunktet som det jeg-bærende, det egentlige høyre jeg, som det høyeste, om å lytte til det som der taler i samvittighetspunktet. Når mennesket er kommet inn i dette, så der hvor dudene forsvant, blir det var noe helt nytt. Sjelekraftig, noe sjelig som det kan si jeg til. De har der tre sjelekrafter som Paulus omtaler i Korinther. Der er tre, det er den store lovprisning av kjærligheten. Tre er der: tro, håp, kjærlighet. Steiner antyder at den riktige rekkefølgen vil være tro, kjærlighet, håp. Kan man begynne å fundere litt i dag? Man er jo uforskammet. Som intellektuelt menneske er man uforskammet og funderer over hva som helst. Hvorfor akkurat tro, håp, kjærlighet? Kunne det ikke kombineres tre andre storartede begreper? Sannferdighet, tapperhet, mot. Finns det så mye storartede ting? Nei. Tro og kjærlighet. Eller tro, kjærlighet og. Og så husker vi at vi hadde de tre ødesvise normene. Gud, verdandi, skuld. Og den gang var guld den mektigste. Guds brønn. Forgangenhet, nutid, og det man må se fremtid, det man skylder. Guld. Verdandig skuld, normene som spinner skjebnetråden, skikksalsfaden, haten, karma, vana, løde, kommer i huset hvor et barn er født og gir den tråd det skal følge gjennom min. Men også de blir borte. Går under i mennesket, så vokser det opp sarte spirer, sarte sjelekrafter, tro og kjærlighet. Håpet vender seg mot fremtiden. Troen får sin kraft av fortiden. Det som er nu, som er værende, och som för Paulus blir det största, det är ju kärleken. Det är den enorma metamorfoseförvandling av de gamla gudbilder, så att säga, man kan bruka det uttrycket. Alltså det som var väsensmakter som går in i människan, som offras på människan som på ett alter. Och vi är det alter som guden har offrat sig själv på. Och så växer dessa nya krafter fram, som är våra krafter. För var vi gudernes, nu växer det fram krafter som vi kan, så att säga, förvalta efter det som växer upp i människan som samvittighetshjälp. Med dessa antydningar håber jag till en viss grad och ha kunnat visa att dessa bilder reflekterar. De reflekterar någon. Och utan dessa bilder så vill vi inte kunna få belyst. Och vi kan inte direkt som de mänskliga gör. Men genom mytiska bilder, när vi löftes upp till spirituell antroposofisk genomlysning. Vi vill slett inte påstå att det är lyckas med hela tiden. Men som en streben efter det, så vill man se att dessa bilder, så att säga, reflekterar, genspeglar det som ligger där dypt ner i oss under ett mörke. När vi liksom stirrar rätt ner i det sånt in i oss själv. Nej, det var. Men vi tränger alltså dessa bilder för att liksom löfta upp igen i vår bevissthet. Det som vi tränger för att vara det och framförallt för att bli människa.
Oh, bro. Oh, bro.